Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
–2024 är här och Knesläpp Örebro är tillbaka. Gott nytt år alla lyssnare och läsare och allt, ja, vad vi nu ska kalla er. Ni är väl kanske både och, ni som många av er som lyssnar på den här podden. Och jag hälsar hockeyreporter Jonas Brännmyr välkommen till podden. För att, ja, Jonas, du har ta mig fan varit hockeyreporter här när en annan har glassat i jul och nyår.
En vecka hockeyreporter har jag fått vara faktiskt. Det var kul.
Ja, precis. Du har kört varenda hockeymatch här, men också en avstickare ner till Göteborg och JVM. Så att därför har vi, det passar väldigt bra att ha med dig här den veckan, och vi har en del att gå igenom. Men hur har du haft det annars då? Har du fått fira någon jul då, eller nyår och sådär?
Jag hade en 5 dagars ledighet fram till jul. Till och med julafton. Och sen gick jag på med Örebro Hockeys träning där på juldagen. Så det var perfekt. Jag tycker ju om att jobba mellan dagarna. Då har man liksom stökat av julen och så får man komma hemifrån lite grann. Jag tycker det är lite skönt faktiskt.
Ja, men du är ju faktiskt någonstans... när vi andra på sporten vill vara lite lediga, så är det perfekt att vi har dig. För du har inga problem att jobba med de dagarna. Så det brukar inte vara någon större problem att pussla ihop schemat. Vi har även vår flitige, Hugo Levinsson, som också är med, som varit med och hjälp till här. Så att han är ett gediget team, ett radarpar här under mellandagarna.
Exakt, han jobbar ju tyvärr mycket med den här idrottsskalan som vi ska ha här framme i vår. Men han har ju bidragit, absolut. Framförallt på matcherna har vi jobbat, tandemdragit där.
Ja, Hugo ska inte ha för mycket beröm. Nej, så är det. Apropå idrottsskala och apropå utmärkelse, ska vi ändå säga ett grattis till Leo Karlsson med det här. Och nu har ju, som du tilldelas, NHLs guldklocka.
Ja.
Det är ju ändå, ja... En av de yngsta någonsin som tilldelas den.
Precis, topp 5 eller 5 eller 6 genom tiderna, minns inte exakt. Och den tredje hockeyspelaren efter Bengt-Åke Gustafsson, Carl Gunnarsson. Och sen ska vi komma ihåg att Örebro Hockey också fick det efter de gick upp i SHL. Så 4 hockeyklockor och bara 3 till individuella spelare, och han tar en av dem. Stort grattis till honom.
Ja, det är ju... Jag fick ju gärna att skriva krönikan om det och var lite inne på det här. Att det är lite speciellt att han vann ju det de facto ingenting. Normalt går ju för klockan till någon som har vunnit någonting eller i alla fall tagit medalj eller alla fall, sånt där. Men Leo vann ju ingenting. Och liksom så här, de förlorade väl bronsmatchen i JVM som ändå spelades kalenderåret 2023. Örebro Hockey gick bara sitt hal till semifinal, vann ingen medalj således.
Visst, hade det delats ut SM-medaljer så hade ju Örebro Hockey fått dem. För de var ju det bäst placerade grundserielaget som förlorade i semifinal. Men det gör ju inte det i hockey.
Nej, så är det ju. Och sådär. Och som sagt, var med i 3 kronor. Men det var just det faktum att han var med i 3 kronor. Yngst någonsin, yngst målskytten. Tvåa i draften. Går som, gör mål direkt i debuten, har hunnit göra hattrick och ändå gjort stort avtryck i NHL. Det är ju därför han får klockan, och man kan diskutera det. Det fanns många, som jag skrev också, många värdiga vinnare. Det fanns ju en Anna Sandberg som ändå vann brons i fotbolls-VM.
Och silver i SM.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja, Johanna Gustafsson, Europatour-segare. Alltså, det vann på Europatouren i golf och sådär. Det fanns konkurrens, och ett normalt år kanske någon av dem hade vunnit, så att säga. Men det var ett extraordinärt guldklocka i år.
Och det finns ju i guldklockan stadgat att det ska inte bara vara den största prestationen utan också den populäraste. Och där tror jag att Leo har tjänat in mycket. Det han har gjort har ju engagerat örebroarna otroligt.
Jag skulle komma till det, att det var ju en stor faktor till att han nog fick den här klockan. Eller nog, jag satt ju och röstade
vi
själv.
Vi satt ju där.
Jag vet ju mycket väl vad fan var. Så är det. Vi har nyss radat upp nämnda anledningar. Så stort grattis Leo, som dock tyvärr går skadad just nu då.
5-6 veckor sa Steve. Det var ju några dagar före julafton där, så det har ju ändå gått ett par veckor nu.
Ja, så att kanske tillbaka i februari där någon dag kanske. Och vi får ju också säga att vi får glada att det inte var värre än så. För att det är klassiskt sån skada. Där. Han fick ju någon spelare över sig som satte sig på hans knä. Det kan ju vara fara färde för korsband och allt vad det är i det här som
jag var säker på att det var mycket värre när jag såg den bilden. Riktigt otäcka bilder alltså, när knät viker sig åt fel håll.
Ja, kul. Det finns lite, Leo har ju, vi har en guldhockeyintervju med Leo från julafton. Om ni har missat den så får ni gå in och scrolla i Örebro Hockeyflödet på na.se om ni vill läsa mer vad Leo. Leo var i alla fall mycket glad och väldigt hedrad över utmärkelsen, så att säga. Han har fötterna på jorden i gode Leo fortfarande, fast man kanske är lätt att svära iväg när man är plötsligt är superstar i NHL, eller superstar, men i alla fall blivande superstar i NHL. Men han var väldigt glad och hedrad, och glöm inte bort någonstans var han kom ifrån.
Nej.
Det är kul.
Verkligen.
Ska vi gå på det som har varit om Örebro Hockey helt enkelt?
Ja.
Vi kör. Och det är 3 matcher att gå igenom, och därför ska vi inte vara för långrandiga. Så att jag har skrivit korta summeringar, men vi ska såklart gå igenom ändå lite detalj. Men jag har skrivit lite korta sammanfattning för var och en av varje match här. Då har jag skrivit Timrå, en bra bortamatch.
Ja.
Linköping, en insats som var väldigt mycket Örby Hockey säsongen 23-24.
Ja, det kan man säga.
Och Modo borta, blekt, tråkigt, men viktiga poäng.
Mm.
Ja,
det var en bra sammanfattning. Ja. Kort och kärnfullt, då går vi vidare.
Ja, exakt. Nu går vi in på, vad händer med honom? Om vi ska ta Timrå där, det är ju, ja, nu tycker jag Timrå är ett lag som jag har svårt att få grepp om, men de har ju otvivelaktigt en högsta nivå. De har ju en offensiv flär.
Framförallt offensiv.
Ja, exakt. Ja. Som jag tyckte Örebro, ja, några tar någonstans där i andra perioden när Arnsson fick kliva upp med några svettiga parader där, så tycker jag att Örebro stänger ner många av deras, alltså jag tycker inte sånt som Dahlén kommer till alls i den här matchen. Det finns flera av deras högkvalitativa spel som inte riktigt får till det, och tack vare att Örebro hittar någonstans sitt koncept med att de är starka framför eget mål och håller rent framför Arnsson i den här matchen och sen tar de också någonstans tillvara för en gångs skull på de chanser de får, och tycker också att de har sina stunder i matchen där de faktiskt är spelförande också. I andra perioden, Timrå tar väl till och med timeout där, va? Eller gör de det? Nej, jag vet inte, men de är i alla fall ganska tillbakatryckta där ett tag i andra lane, och vi har ju först Sundbergs sjuka miss där, och sen så gör ju Leino målkort efter och räddade väl någonstans Axel Sundberg.
Exakt. Årets miss skickade ju SHL själva ut i sociala medier, och lite så var det väl faktiskt. Han fick ju öppet mål, och han hade ju 2 spelare i ryggen, men det var ju ingen som liksom var på honom riktigt. Det var ingen som han sätta in någon tryckare, så han blev stressad, onödigt uppstressad.
Ja, men det är ju också, hade han haft en bra säsong bakom sig så hade han gjort mål där, och sen så blir det väl också så här, att han blir lite chockad att han ens får läget så att det blir den här konstiga studsen och att även någonstans hamnar på bäcken. Det är lite svårare att kontrollera den bäcken, men likväl ska det vara mål såklart. Och, men det blir väl lättare för honom att sova när Örebro ändå tar de där 3 poängen, och det är väl ändå som sagt att åka upp dit till Timrå och vinna, det ska man fan inte ta ifrån dem. Det är ju starkt. Var det något annat som sticker ut? Rissanens 2 mål?
Ja, det var hans 2 första för säsongen. Man såg verkligen hur någonting lättade på hans axlar, tyckte jag, när han äntligen fick sätta dit den första. Och det var inte så konstigt att det kom en till sen.
Säger någonting om hans utveckling, så det var som, när han kom, det var inte mer att han skulle, det är fortfarande inte mer att han skulle göra mål, men han har ändå fått en sån skjuts.
Han gjorde ändå 12 mål förra året.
Ja,
det är ändå riktigt bra off,
liksom. Så att säga.
Ja, men i grunden defensiv back liksom. Men han har ju ett skott alltså.
Ja, men det är, alltså, han har ju den förmågan att han liksom, han har ju ganska bra snärt och förmågan ändå få igenom sina skott ofta. Så liksom, sättet man ser hur han är nu, så är jag förvånad att han inte har haft det tidigare. Men han kanske har hamnat någon slags fack i alla sina lagarna vart i, att han ska liksom,
han ska ge bort boken till någon annan när han får den där.
Exakt. Han har ju uppenbarligen liksom bra skott och sådär. Sen, det är klart, han är inte Samuel Johannesson, han har inte den här rörligheten, men rent skottmässigt så är han ju säkert, alltså.
Men jag kollar hans statistik, även om man går tillbaka till U16 var det yngsta som fanns på Elite Prospect, så han gjorde ju 2-3 mål per säsong då också. Han har ju aldrig gjort det här förutom förra säsongen då.
Det får man väl ge både honom och Örebro på det sättet, att han har hittat någonting här och,
båda de målen var ju ganska bra täckningar framför mål också, får man säga. De tog sig in på mål.
Det var ju sådana mål, det är sådana mål som görs i hockey, som man säger. Tycker jag även att Leinos mål är ett jävla tjusigt mål. Hela vägen med som ingången och sen 2 droppassningar är det väl innan. Och sen så bra slut. Leino som tidigare sagt att han inte kan skjuta forehand. Han gjorde ju ett tag, han bara gjorde mål på backen. Men nu snärtade han lite bra handledare i bortre klykan där. Då. Sen
var ju Ludvig Larssons mål rent flyt. Så. Men det var väl Leino som stod på bortre och hade fått upp ett mål annars, typ, om passningen hade gått fram istället.
Ja, förmodligen.
Så det var väl väldigt skönt för Ludvig Larsson att den gick in på Tim Erikssons klubba där istället.
Ja, jag har ju Ludde som en punkt här lite. Vi kan väl ta den när du nämner. Han flyttar ut på kanten den här matchen, och det blir ju verkligen
blir pangsuccé i den matchen.
Ja, verkligen. Sen tyckte jag att vi kom in på den, men jag tyckte att han ändå hade rätt så bra insats mot Linköping. Fick inte ut några poäng, men jag tyckte ändå att man såg att det hade hänt något. Ja. Sen så tycker jag han försvann helt mot Modo, men det var alla andra då också. Så att, men jag har skrivit som en punkt, ska han fortsätta där då? Ja, det är väl klart han ska, eller?
Ja, det tycker jag absolut. Ja. Det vore bara dumt att flytta tillbaka. Sen får man ju se, det kan ju gå i stå här också. Liksom. Men just nu så finns det ju ingen anledning att börja rucka på det. Jag spekulerar lite i någon sån här fem punkter som jag har efter matchen, matcherna som jag skrev om, att det kanske är i den kedjan Lekkerimäki ska in när han kommer hem från JVM, att den skulle bli ännu, ja det är klart den skulle bli ännu giftigare om han kommer in där, men om man sätter istället för Wikman, om man sätter honom på den kanten, så det blir Ludde och Leino och Lekkerimäki, då tror jag det skulle bli en otroligt vass kedja.
Ja, det skulle kunna vara någonting. Sen funderar jag, vad ska man ha Wikman då? Blir han ner i Mastro-kedjan då? Eller ska man ta tillbaka Eklind där Svante Kolin är nu då kanske?
Så lite så tänkte jag.
Ja, så blir det ju Wikman med Bromé och Milton igen då. Precis. Som var innan. Ja, så blir det. Det har väl någonting. Även om jag ju står ju fast också. Det är ju en balans det där, för att samtidigt så är det ju Björninen, Leino på en kant och Lekkerimäki har ju varit den bästa kedjan över hela säsongen, så att det är liksom, vill man bryta upp den helt när Lekkerimäki.
Men vem ska centra med Ludvig Larsson i så fall? Eller Glenn Gustafsson?
Nej, men då ska jag väl kanske Ludde spela center. Ja.
Det men jag tänkte, om vi utgick från att han ska behållas på en kant.
Ja, exakt. Nej, men det har någonting, absolut. Och sen med tanke på vad de ändå säger, att han var ju på kanten i Rögle, även om han har ju varit center i typ hela sin karriär.
Så men just förra säsongen var han hela tiden på kanten.
Ja. Ja, och gjorde ju sin klart bästa säsong i SHL då. Och han får väl kanske lite mer fria tyglar, så behöver inte ta det defensiva ansvaret och kanske kan få ut sin offensiv, för han är ju i grund och botten en offensiv spelare och har ju liksom ändå hyfsad fart på rören när han väl får upp farten, och ändå bra spelsinne och ett bra skott, så att han har ju liksom förutsättningar att kunna vara en producerande SHL-spelare och det kanske får ut mer på en kant än att om man ska vara center och få ta det defensiva ansvaret.
Ja. Jag pratade med honom efter den matchen, det var just det där han var inne på, att det tar så mycket mer kraft och energi i egen zon när man är center, att den energin kan man lägga i offensiv zonen nu istället. Ja, det var det han kände, var skillnaden.
Ja, bra borta seger, och då tänker man att Linköping hemma, som gör det alltid vinner mot, det är utmärkt tillfälle att spinna vidare på det här nu då, och bygga en segersvit. Men då får man komma att Linköping i år är ett annat Linköping mot vad det varit tidigare, och en sällsynt borta seger för Östgötarna i Bern Arena 3-2, och här tycker jag ju att det är spetsen som avgör helt enkelt. Det är bara att kolla liksom, så här, Tyretti får, man, när jag ser Tyretti, då säger jag så här, han är ju precis det som Örebro saknar. Ja, liksom, så här, har en jäkla förmåga liksom nosa till sig chanser och vara liksom där händer någonstans. Även Brock Litter går väl att säga, nu har han har svanat av lite mot när han producerade som bäst i SHL, men han har väl fortfarande ändå i sig att kan göra det. Men det finns fler i Linköping. Alltså, så här, de har de här spelarna som jag inte riktigt tycker finns i Örebro. För jag tycker inte spelmässigt den här matchen, kanske jag tycker Örebro är det är något bättre lag. Inte i klar.
Ja, men det var ju en bra match liksom.
Ja,
Örebro.
Men
det var som du sa, det är ju precis så där det har sett ut i år för Örebro. Ja. De gör bra insatser, det är liksom hedersamma förluster, det är uddamålsförluster ofta. Men det är förluster.
Får inte in pucken. Nej. Och sådär. Så att, nej, och sen så 3-2, det är ju mönst. Det är ju, visst, det är ju, och det är ju några dåliga beslut som kostar också. Filip Holm, jag hade ju en text där om honom, alltså att det var mycket som kretsar kring honom. Han gör ett mål, men han någonstans, om vi ska vara sådana, orsakar också något mål. Två bakåt, det är ju han.
Ja, ett mål framme, han orsakar ju en straff.
Ja, han orsakar
straffen. Räddar ju Jörnsson. Men sen,
ja, just det, så blir det.
Sen så orsakar han ju det avgörande 3-2 mål. Ja. Eller att det blir en 2-1 där.
Ja, och det är ju, men han gör ju det som han ofta gör, som också någonstans är det som är också både för- och nackdelen med den spelartypen, att han hänger med i anfallen och han ska ju göra det också.
Och då blir det någon sån där.
Exakt. Och det är där jag vill som någonstans. Jag märker ju folk, och han har ju haft en svagare säsong. Och det blir ju direkt fokus på, ja, Holm igen. Det är liksom så här, det är ju hela tiden. Men i det här fallet vill han ens vara lite förlåtande ändå, för att han måste ju någonstans också hänga på i de här fallen. Och det är liksom, får bara Bromé, det är väl Bromé tror jag som är där. De två är på offensiv blå. Och de får inte riktigt fram pucken. Nej. Och så tar det stopp där. Och så är de efter, och så är det 3-1. Väldigt fint. Apropå spetsen då, alltså att det är väl Rady och någon mer där som ligger bakom, och sen så sätter han Sandberg sprätt in en direkt pärla där då. Men Holm måste ju få kliva upp och göra, sen är det klart, man måste kunna göra avvägningar också. Jag ser inte att han ska
göra, men man måste ju se i ett större perspektiv om man ser mål framåt, mål bakåt, som orsakas av det här spelsättet över en säsong, och där ligger han ju säkert på plus.
Exakt. Men det, man blir ju ändå förnedrad när man liksom åter ser ut så här. Och det är liksom the story of Örby Hockey 23-24. Alltså det är ändå så här, ja, men det ser ganska bra ut. Alltså mycket är på plats. Men man har inte det där sista, den sista punchen, den sista instinkten, den här sista, ja, kalla vad du vill. Mm. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga nu, som jag har sagt innan, om att det är ju, det blir påtagligt att det fattas ju offensiv flärd helt enkelt.
Ja, och de här spelarna som var tänkta inför säsongen att göra ganska många poäng, de har ju trots allt inte kommit upp den här veckan. Om man tittar på Rissanen, gjorde sina första mål som vi var inne på. Axel Sundberg gjorde sitt första sen början av oktober i matchen mot Linköping. Holm gjorde sitt första sen september i matchen mot Linköping. Och sen ska vi komma in senare på Modo-matchen där med Mastomäkes första. Mm. Så det, bredden i produktionen kom ju upp den här veckan, får man verkligen säga. Men det sticker ju ut att det Glenn och Bromé och Ludvig Larsson, även om han då gör ett lite turligt mål. Ja. Säga vad man vill, de bidrar mycket i spelet, men produktionen är ju inte där. Ja. Det är ju den spetsen som Örebro har.
Mm. Ja, men Bromé har ju, vi har ju bedömt på Bromé hela säsongen och kanske inte riktigt, ja, han har väl assist både i Timrå-matchen och Modo-matchen, men kanske försvinner lite i de här matcherna tycker jag. Mm. Inte alls på samma nivå som tidigare och kanske har lite mer ny omgivning. Han hade visserligen Milton spelat mycket mer tidigare, men nu har han Eklind med sig lite nytt där. Ja. Så att, ja, vi kommer in på Modo-matchen där. Jag vet inte vad man ska säga riktigt om den. Man åker upp och tar med sig 2 poäng. Och det var väl kanske någonstans, ja, man hade klart velat ha alla 3. Men tanke på hur matchen såg ut och allt det där, så 2 poäng. Det är 2 poäng man får vara väldigt nöjda och glada över.
Ja, absolut. Ja. Absolut så. Och även med tanke på hur Eneroth har presterat i straffläggningar förut, så var han väldigt nöjd med att de tog bonuspengen där. Nu var han ju superstabil plötsligt.
Ja, speciellt tackar på att han släpper en straff också.
Under matchen.
Matchen från Ranta. Och man tänker att, och han släppte ju ett friläge från Ranta i hemmamatchen innan också. Så man tänker, nu måste det bli järnspöken i straffarna när Ranta klimmer fram först. Och sen även Mikkel Ågård, som ju visserligen har varit inne i en måltorka för Modo, men han gjorde ju mål också i Örebro. Och sen satt ju en sån här Fredrik Pettersson straff när han åker fram och drar en slagskott. Fredrik Pettersson hemma VM Globen 2013, ni som inte greppade den referensen. Men nu klimar ju fram och är, som du säger, stabil på straffarna. Och ska vi ta då ändå målvaktsmatchen som en punkt här nu då? Det är ju, men det blir ju, ni har gjort ett gott jobb i mellandagen. Ni har ju snappat upp de här vinklarna och mycket riktigt så Arnsen får ju chansen mot Timrå. Gör det bra, tycker visserligen att han, man ska se han andra målet, jag tycker att han säljer sig lite väl billigt på det, även om det är ett svårt mål i styrning, men jag tycker han blir för aggressiv. Det är nästan så att han hamnar ur position helt på det målet, för att han blir för het och ska tänka att det här kommer gå hit, så nu måste jag vara på det, alltså mot vänster. Står han bara kvar där liksom och nästan håller, jag är ingen målvaktsexpert och sådär, och hästen kanske kommer skälla på mig nu att jag inte har någon koll, men jag känner, det känns som att han håller han bara position där och liksom försöker göra sig stor som möjligt, då tar han den pucken.
Ja, det var min känsla också, absolut. Sen revanscherar han sig ju grundligt.
Ja, han gjorde det jättebra de sen. Så att,
tog ju några som man kanske inte ska ta sen istället.
Exakt, så att nej, han är förlåten för det kan man väl säga. Men sen kommer ju Linköping i matchen och ja, han är inte dålig där på något sätt. Men han tar inte chansen att vinna matchen åt Örebro. Han tar inte chansen att vinna en andra raka. Som, ja, vad var det? Var det sen 2020 där? Eller vad var det? 2020?
Ja, precis. Ja. Hösten 2020 som han vann 2 raka senast. Och det var enda gången han... Nu har han fått bara chansen 9 gånger att stå 2 matcher i rad. För Enroth har ju varit given första målvakt i alla de här åren. Men 9 tillfällen ändå. Och han har inte... Eller han bara en enda tillfälle lyckats ta 2 segrar. Mm. Och det är ju ofta efter en seger såklart. Efter en bra insats man har fått chansen igen. Och han har haft väldigt svårt att följa upp det. Mm. Det är ju tydligt i statistiken.
Ja, och det har väl då det sista frågetecknet kring Johansson. För att hans högsta nivå och sådär. Det är ju otvivelaktigt en bra SHL-målvakt på det sättet. Men det är kanske det som gör att han... det är väl otvivelaktigt det som gör att han inte är första målvakt i SHL idag. Och kanske någonstans själv känner att det kanske ska vara kvar i Örebro som reservmålvakt om man ska vara så krass. Jag vet inte, men samtidigt så tycker jag ju liksom, det var ju lite synd tycker jag, för att jag tycker ju inte att Enroth, alltså sista matcherna före jul där, han kom inte alls upp i den nivå som han har skämt bort Örebro-publiken, men ska vi säga innan då. Men jag tycker han har varit en straff.
Nej, men han har inte gjort sin bästa, han har inte haft sin bästa period bakom sig, så är det.
Nej, han
har
inte alls, och det är lite den här, det är de här liksom så här, det är inga tavlor han gör, det är inga direkta dåliga insatser så, men det är heller inte att han... gör det så särskilt bra heller.
Nej, han har inte vunnit så många matcher mot Örebro Hockey som han har gjort tidigare år.
Precis, och det kanske blir tydligt också så här, man får ett kvitto på hur viktig han har varit för den här klubben i många år nu. Att, för det, vi har ju suttit här många gånger och pratat, ja det var Enroth som vann den här matchen mot Örebro. Hade det inte varit för Enroth så hade, man satt ju till och med och pratat, hade det inte varit för Enroth så hade Örebro varit ännu längre ner i tabellen. Så var ju snacket, åtminstone för 2 år sedan kom jag ihåg att det var lite sånt snack. Det var ju då han gjorde sin, när han vann årets målvakt. Och,
precis.
Var han till och med nominerad till årets MVP?
Ja, det tror jag. Ja. Eller vann han den till och med?
Jag vet inte om det var något sånt. De har två dubbla. Jag vet inte.
Ja, jag tror att han dubblade det.
Ja. Jag åker inte goda. Vi kollar upp det sen. Men ja, men han kände, man har ändå känt att nu är det läge för Arne. Men ja, han tog inte riktigt den chansen. Nej. Och nu HV imorgon och Enroth kommer med seger och avgörande insats på straffarna. Han lär väl stå imorgon. Jag gissar på att Enroth kommer stå båda matcherna.
Det tror jag med.
Både HV och sen är det för, om man inte gör en platt match imorgon mot HV så kanske man ställer Arne på lördag. Mm. Men jag tror att på förhand så är det Enroth
Det är ju, alltså Enroth brukar komma upp i de stora matcherna också. Det är Färjestad hemma. Det är ju mycket större än så blir det inte för Örebro Hockey. Så det känns som en given match för honom och det också.
Ja, det är intressanta saker.
Något vi inte har nämnt här som nu var genomgående för veckan var ju att Samuel Johannesson var tillbaka efter sin skada. Ja. 7 veckor, 9 matcher hade han missat och matchades ju in försiktigt får man säga. Mm. De spelade, gick runt på 7 backar i alla matcherna och han fick en lite stegrande sådär 10-15 minuter. Satt ju avgörande straffen mot Modo som grädde på moset avslutning på veckan.
Ja, och ligger väl någonstans bakom Axel Sundbergs mål mot Linköping där. Han är man som får lite stopp på för sin bror och åker upp med pucken. På det här karaktäristiskt sätt att han väldigt så här kylig med puck, åker upp och släpper den till Sundberg som får, och där ser man också så här, där visar sig plötsligt Axel Sundbergs spetskompetens fram. Det är ett jäkla skott han får iväg som sitter högt stolpe in. Och,
och revansch för matchen innan missen som vi pratade om där också.
Så. Verkligen. Ja. Så att, men annars, Axel Sundberg, det är alltså samtidigt, sen nästa match är det han som orsakar straffen. Han både tappar pucken till friläget och sen orsakar så att det blir en straff då, med någon hakning där. Så att, man får väl säga att det blandar och ger från gode Sundberg. Och man märker väl att alltså, det är otvivelaktigt så att det finns någonting där. Det tycker jag verkligen. Men han har ju fortfarande väldigt mycket att lära på den här nivån.
Ja, det är ju så.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Känner vi kanske en press nu då när han ändå får chansen i läckre märkes frånvaro att, och då blir det kanske att det knyter sig extra mycket när han inte riktigt går vägen så att säga.
Jag pratade med Johan Hedberg om det efter han hade gjort sitt mål mot Linköping där i Sundberg. Och han var ju inne på att Axel försöker lite för mycket just nu. Att han liksom vill vara en matchvinnare i varje byte typ. Att han behöver ta ett steg tillbaka och göra grovjobbet först och främst. Och sen skidna när det blir läge. Liksom, liksom värdera lägena bättre.
Ja, det är väl klassiska idrottspsykologin. När man har varit ute i frysboxen och sen får chansen. Att, och då blir man väl för mycket ofta. Får se nu då, Lekkerimäki satt ju igår och tänkte att vad händer nu då om Sverige åker ur? Kommer han spela på torsdag redan då tänkte jag. Men Sverige vann och kommer spela torsdag, fredag oavsett. Så att Lekkerimäki får vi se först nästa vecka igen i Örebro Hockey. Men det är lite så här, Emil Larsson, vi får se, jag ska ner på träningen här efter. Får se om han, men det är väl tveksamt att han kanske är redo redan nu. Vi får se här.
Han hade ju tappat ganska många kilo. Han kanske ska göra reklam för Hugo Levinsons fina artikel där med Emil Larsson. Han stötte ju på honom på en träning här strax före nyår. Emil har ju alltså dragits med, han dras med ulcerös kolit sedan över 10 år tillbaka. En tarmsjukdom då, som gör att han i skov blir väldigt dålig. Och nu hade han blivit sämre än han någonsin hade varit sedan den här sjukdomen först bröt ut. Och han fick den diagnostiserad, han fick rätt mediciner och så att säga. Så nu har han ju inte tränat med laget sedan matchen den 9 december. Det är ju ganska lång tid. Han hade tappat en 7-8 kilo dessutom i vikt. För han hade ju varit inlagd på sjukhus helt enkelt i 3 dygn till och med.
Julen spenderades på USA helt enkelt.
Ja. Man får inte i sig någon näring, tarmen tar inte upp någon näring när det här är som värst. Och då funkar ju inte kroppen helt enkelt.
Nej, så han kommer att behöva en träningsperiod där innan han kan spela igen. Så det dröjer
säkerligen. Jag tror inte han spelar den här veckan. Det är svårt att se.
Just också som Emil Larsson som är nästan... Han spelar ju verkligen med sina kilon också. Mm. Det är väl det som också blir någonstans lite pikant eller vad ska jag kalla det i det här. Att han behöver ju verkligen... Om han ska få ut sitt bästa spel så behöver han verkligen komma... tillbaka, som alla spelare, men det känns lite extra med Emil.
Ja, men precis, det beror ju lite på vilken spelstil man har ändå. Ja. Är man en utpräglad teknisk målgörare eller så, då kanske man inte behöver på samma sätt.
Nej, men jag tycker samma Johansson, om han hade haft han hade kanske haft lite, inte det samma behov att, på samma sätt då, om han har samma sjukdom. Nåväl, Samuel Johansson, vi kanske får se om han får spela lite mer nu då, kommande matcher. Mm. Som sagt, det är ju en riktigt viktig vecka för Örebro. Alltså HV71 som ju också vann senast, tog in en poäng, om jag skulle vara sån då, tog in en poäng på Örebro, men även på Modo och Malmö, och jag tog in 2 poäng på Modo då helt enkelt. Och sen så på Malmö och Rögle där, som är mellan också, Malmö gick och vann här igår mot Skellefteå. Det är ju, ja, för det är ju lite närmare, vad ska man säga, jag vet inte vilket ben man ska stå på när man kollar tabellen. Nej. Alltså man har ju de facto bara 8 poäng ner till HV på den, som är nästa jumbo. Men annars är det inte så himla långt upp till de här topp 6-platserna heller. För det är ju som...
Men
som
trenden är ju, trenden är fortfarande ganska dålig när man tittar rena resultat för Örebro Hockey. De kom med 4 raka förluster från före jul där, och nu har de tagit 5 poäng då av 9 möjliga. Så de har ju 5 förluster på 6 senaste då. Mm. Eller 7 senaste.
Ja, nej, men alltså, om jag ställer frågan till mig själv så... Något topplag är ju definitivt Örebro den här säsongen. Sen är jag även om trenderna var, alltså trenden de senaste, vad ska man säga, 15-20 matcherna, så är ju Örebro ett bottenlag. Det är inget, det är ju
de ligger väl näst sist i en tabell över 15 senaste, tror jag.
Ja, exakt. Så att det är inget snack på så vis. Och som jag har varit inne på många gånger, man lever ju på att man byggde upp en buffert i början där. Med att man vann de 4 första matcherna. Var det till och med 5-6 eller något sånt där. Till och med. Alltså, men jag ändå, jag är ju frågan. Är Örebro ett bottenlag? Jag tycker inte att Örebro är ett bottenlag. Om vi säger så då. Men jag bara ser det till hur det ser ut.
Och
prestationsmässigt och allt sådär. Sen fattar jag ju, det är ju inte prestation, det är resultat det handlar om. Mm. Och resultatmässigt så går det ju fortfarande någonstans att, även om man vinner 2-3 matcher förra veckan, så är det ändå bara 5 av 9 någonstans. Och det är någonstans det är 5 av 9. Det är bottenlagstendenser på det sättet att
en bra vecka ger 5 av 9 poäng. Det är inte bra.
Nej. Och kommer det att bli en kamp om överlevnad i slutändan? Och det är väl det som är i slutändan frågan. Jag vill ju inte tro det. Och nu låter jag kanske bara som en, jag vet inte, obotlig optimist. Men jag tycker också även tendenserna på ett sätt är positiva på det sättet som vi varit inne på. Att man alltid är med i matcherna. Mm. Man har ju inte de här som Oskarshamn och HV har haft. Att de bara... Alltså visst, de har ju inte bara en genomklappning. De har ju haft flera genomklappningar. Örebro klappade igenom Oskarshamn borta. Det är en av de har haft. Och det var också en konstig match på sitt sätt. Alltså, det var inte en 5-1 match heller på det sättet. Även om det var en genomklappning. Men jag tycker ju att de har ett lag. Alltså, får man ordning på vissa saker, då ska man kunna i alla fall distansera sig mot dem. Mot den värsta striden. Det är min övertygelse fortfarande. Sen nu kanske jag får en Bagdad Bob GIF skickad mot mig igen på Twitter som jag fick här för senast efter du och jag satt här i
podden. Nej, men jag håller med. Jag tror att det ska mycket till om det ska bli liksom en ren överlevnadskamp. Däremot så är det ju inte helt givet att Örebro går till slutspel.
Nej, så är det. Och jag behöver någonstans fundera att man kanske är just nu där man kommer vara någonstans. Alltså 8, 9, 10. Alltså att det där, så mycket bättre är de inte.
Och när jag säger missat slutspel, då tänker jag även missat play-in. Att de kan bli 11-12 också.
Ja, det kan de mycket väl bli. Det ska man ju inte... Speciellt när man börjar bli trött på att snacka. Det inte händer någonting. Men när man ändå ser ett lag som Rögle där nere fortfarande, så känner man fort. Men det måste vi lyssna någon gång. Ja. Även om det inte har gjort det hittills. Men sen börjar vi mer och mer funta på om inte Rögle är lite väl överskattat. Om man ser till hur... Vi snackar om att toppspelare Örebro har underpresterat, men tar man titt på Rögle så finns det gott, det finns några som behöver se sig i spegeln där så att säga. Men jag tycker sådana som Malmö som är där också, de tycker har, alltså så här, jag är förvånad, för man sitter och pratar positiva termer om Malmö, att fan, de är bra i år. Men då kanske bra i deras premiss är väl kanske med att de inte ska vara bland två sista då. Och samma går väl säga Modo då, så att säga. Att de har ju uttalat målsättningen att de ska ha två lag bakom sig.
Och de har skaffat sig en ganska bra.
Ja, verkligen. Ja, de gör det bra. Jag tycker fan, de är, nu tycker jag det var en dålig match i lördags. Där, men fan, när de får igång sitt spel, då är de är svåra alltså. Och sen har de väl det här att det är väl högt och lågt där. Örebro har ju med den här stadia liksom, ja. Om man ska se så då. Och det kan ju vara en fördel precis att man är alltid med i matcherna. Och andra sidan så har man ju väldigt, fortfarande väldigt svårt att bara gå ifrån. Utan varenda match blir ju stort sett en kamp. Även om jag tycker man stänger ner hyfsat mot Timrå. Men även där, det är så att det blir ändå lite...
Ja, men det är ganska länge bara ett målsledning ändå.
Exakt.
Så att, då kan ju vara som helst hända också, så enkelt är det ju.
Man är ju ständigt i Luleå hemma, man hade en tremålsledning ganska tidigt och... Linköping borta till viss del, men nej, man har svårt att vinna komfortabelt. Å andra sidan så har man ju så sällan man faller igenom. Det är en stadig kurva lite mitt emellan någonstans. Och det kommer man inte så långt på om man nu ska, som Örebro Hockey, vara högt upp i tabellen. För då är det fortfarande, tycker jag, den här säsongen ett stort misslyckande. Alltså,
men så är det ju. Om man tänkte att det här skulle vara guldsäsongen.
Ja, där är de ju definitivt inte. Det kan vi
men det var ju ändå prat om Stortorget i somras, så får man komma ihåg.
Ja, och sen så underlättar ju inte det när man fick den här starten heller. Då bara, oj, var kommer den här leda? Men då satt vi också, då hade de ett fungerande powerplay. Hyfsat boxplay. Vi sa där också, så kan de bara få igång sitt powerplay nu? Och där är lite så här frågande. Nu är det ju lite där, nu är så läcker Mäki borta, så har man ju, och även Emil Larsson för den delen som också spelar andra powerplay, så har man ju fått kasta om en hel del. Men
och så att alla rightar är samma.
Ja, det var och det tycker jag, alltså, såhär, ja,
intressant experiment, men kanske inte mer än så.
Ja, alltså, jag förstår inte. Alltså såhär, om man är right tot är det bara det bästa du kan ha i ett powerplay. Varför ska du ha in då allt i samma paket då? Alltså sprid ut, sätt Axel Sundberg i det andra. Han har ju jättefint skott, men istället ska han stå i mitten där och vara liksom, jag vet inte. Så därför, visst, man kan stå där och skjuta också, men där kan man väl ha någon annan, jag vet inte.
Men det andas väl lite desperation att man har testat en hel del i powerplay och inte fått igång. Och så nu fick man en idé här, om vi sätter alla right hot. Och de får ganska mycket speltid i varje powerplay.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är konstigt alltså. Ja. Nu har man inte fått, återigen har man inte fått så himla många powerplay, så det är ju svårt det här att sitta och säga. Och det var något powerplay man fick när man fick i slutet av en period.
Ja, precis. Mot Timrå fick de ju två stycken precis i slutet av matchen, sista fem minuterna, när de ändå bara spelade av. Så då spelar de ju inte powerplay renodlat. Liksom.
Nej, det var till och med Rissanen inne. Och han ska ju, även om vi satt och brömde hans offensiv nu, så han spelar ju inte powerplay.
Nej. Men de gick ju inte för avslut på det sättet heller riktigt, utan de spelade verkligen av matchen där. Och sen mot LHC var det ju, de fick i slutet av första perioden, tror jag det var, så att det blev upprutet av en periodpaus. Det var typ bara 20 sekunder i den innevarande perioden, och sen 1:40 i början på nästa. Och det är ju, det vet ju alla som har sett hockey, att det är svårt att börja en period i powerplay.
Det är ett konstigt fenomen alltså du har ju egentligen alla förutsättningar. Du är utvilad, isen är jättebra, i och för sig boxplay är också utvilad, absolut, men någonstans känner man väl till lika för borta.
Ja.
Det är faktiskt det skulle man sen vilja ha en forskningsrapport på. Alltså,
såhär, varför är det så?
Varför är det så svårt att börja en period i powerplay?
Men det är ju inte bara en klyscha, utan det är ju så. Verkligen.
Nej, det är ju alltså, det är inte bara Örebro, det gäller ju alla. Så är det ju. Så.
Och sen Modo, kom jag på rak arm inte ihåg. De fick väl...
Jag tror man fick man något kanske. Kan vi kolla lite snabbt. De fick ju två stycken till och med. Första perioden, Christian Rubins för en crosscheck.
Ja, just det. Ja.
Och så var det August Berg för en interference. Nej, gör man ju å andra sidan, man gör mål någon minut efter det hinner gå för lång tid, så man ska kunna räkna som ett så. Men jag för mig att Axel Sundbergs mål kom ganska kort efter den där, för det var väl så man inledde ju.
Ja, just det, så var det. Så var det. De fick ganska bra tryck i powerplay, och så behöll de ju det.
Exakt.
Så var det.
Så att, det kan ju också vara indirekt ett powerplaymål, så då. Men jag tänkte också på det, alltså så här, jag har suttit och kollat ganska mycket hockey nu när jag varit ledig, och även sett andra matcher, och så här, målen Örebro gör, alltså mot mål exempelvis, det är sådana mål Örebro gör, man bökar in, man slänger på mål, och det är så ofta som målen gör. Men exempelvis sånt mål som Linköping gör, det här 3-2, när man bara ett flygande 3-1, några snabba passningar. Jag ser aldrig Örebro göra de typen av mål, att det bara är så här mönsteranfall på det sättet. Och jag vet inte, det jag kanske läser in för mycket det, men jag tycker också det kanske blir så här att kvitta på det. Ja, men det är för att man inte har de här spelarna som kan göra de grejerna.
Nej, men jag tror också
så här,
det.
Ja, så att säga, det är mycket de här med gröta innan retur och så där. Och vi absolut, så görs mål idag, släng pucken på mål och trafik framför kassen, bla bla bla, absolut. Och det är bra mål det också, men jag saknar de här.
Man behöver nog båda benen att stå på om det ska bli riktigt, riktigt bra.
Ja, verkligen. Men en som kan bidra med lite sånt som kommer då, som sagt, komma tillbaka nästa vecka då, är då Jonathan Lekkerimäki som nu gör fortsatt succé den här säsongen. Han har ju verkligen ett fint givet. Han gör mål igår igen med sitt fina skott.
När sitt Sverige, fjärde mål.
Ja, när Sverige till slut går vidare till semifinal imorgon mot Tjeckien. Som är lite överraskande slut Kanada i sin kvartsfinal där. Men du var ju på plats där i fredags var det va? Tog en hel dag först i Frölunda Borg och sen till Skandinavien. För att det började i, just som sagt, med Slovaken.
Ja, precis.
Det finns en viss Örebro junior.
Luka Radivojevic som ju fick stort utrymme i matchen mot Norge där, som jag såg. Norge verkar ha en riktigt bedrövlig årgång. Spelare, vi får se hur det går i den här relegation round.
Ja, samtidigt så har de väl, det är väl första, inte första gången. Eller nej, de har spelat, jag vet inte hur många gånger de har spelat på senare år, men det är väl, de är väl lite så här upp och ner. Men jag läser att de har ganska bra på gång nu ändå. Ja. Men det är smått mätt då, ska vi säga. De är ju fortfarande tycker efter.
Men de kunde inte mäta sig med Slovakien riktigt. De gjorde första målet och sen släppte de in 7 raka. Och det sjunde av dem, det gjorde ju då Luka Radivojevic.
Det viktiga sjunde målet.
Exakt, det viktiga sjunde målet.
Men inte vilket mål som helst då i historieböckerna.
Precis, han blev ju den fjärde backen under 17 år genom alla tider som gjorde mål i IVM. Och det var ju en hyfsat lista där när man kollar de andra namnen. Det var ju en finne som hade vunnit 2 Stanley Cup sen, en ryss som hade vunnit 2 Stanley Cup sen och OS-guld, och så var det Rasmus Stalin.
Det är ju en exceptionell talang. Han draftas ju inte ens, han har ju ett år till innan han får draftas.
Precis.
Men han nämns ju redan nu som liksom en, han kommer liksom vara en toppkandidat när han väl, och det är ju det är ju roligt att det är kul att han hamnar här. Det är ju fjäderhatten för Örebros gymverksamhet. Visst, det var ju Lövdan som hörde av sig, men någonstans har jag förstått det som att han sökte sig hit också till Örebro för att han ser att här görs det bra saker och han får ju en bra utveckling här och har ju tränat kontinuerligt med Örebros SHL-lag och till och med varit ombytt och gjort ett byte.
Ja, gjort ett byte i slutet av en match då, men ändå.
Och det är ju, jag pratade ju med honom för en träning och han är ju lite blyg och han ursäktade sig med lite bristfällig engelska, men han tog för sig det tyckte jag. Och hade du för intryck när du pratade med honom?
Ja, nej, men det var faktiskt ett gäng både tjeckiska och slovakiska journalister där.
Som fick du plocka fram din tjeckiska.
Min skol är tjeckiska. Som stod före mig i kön. Och då höll han ju faktiskt låda, kändes det som. Han pratade länge med dem. Och sen kom jag in och ville ställa några frågor på engelska. Och då gick det ju lite trögare såklart. Ja. Men jag fick ändå ihop kanske 4 minuter intervju där efteråt. Ja. Nej, men jag fick ganska bra intryck. Och på isen också. Sån här kille som tar för sig. Han fick ju inte spela powerplay i början av matchen. Men så fick han den där enda chansen. Och det var ju första gången han rörde pucken i powerplay. När han bombade in det där målet. Det tog ju på en norsk klubba, ska vi säga, in. Men ändå, han tog backskottet där och den gick in. Och det är det som räknas. Och sen efter det så fick han ju sån här riktig juniorhybris som man kan få när man själv förtroende. Och gick framåt hela tiden.
Ja.
Han var nästan forward där en period innan han lugnade ner sig lite igen.
Ja, man har ju den, det är ju den spelsidan han har också, den klassiska offensiva back. Han nämnde för mig att hans idoler är ju Cale Makar och Adam Fox. Och det är ju, de två är väldigt liknande. Jag ska säga, och Luka är ju lite liknande dem, alltså lite kortväxt rightare, men rörlig och bra på rören och bra offensiv helt enkelt. Och han försöker verkligen efterlikna sina idoler i spelsidan och han har ju verkligen de tendenserna också. Att, men lite skoning där bara, att han får komma in i ett system och sådär. Så att nästa säsong i Örebro Hockey kan han vara en liten joker, tror jag, och få sina minuter.
Det tror jag nog.
Ja, även om han är ju gallepojke fortfarande, så han har ju 2 år kvar som junior efter det här året. Så att, kul att se, kul.
Han har 3 säsonger till som junior.
Han har 3 till och med.
Ja,
just det, det har han.
Han kan göra 4 IVM.
Det är ju 0-4, 0-4. Ja, just det. 0-7 är jag. bra att du är med på noterna. Ja, det är, ja, bara, det är häftigt. Ja. Häftigt.
Det är det. Så han kan vara många år till. Sista året kanske han missar IVM på grund av NHL. Vi får se hur utvecklingen blir där. Men Slovakien åker ju sen ut då igår mot...
Snöpligt mot Finland mot, där.
Snöpligt mot Finland, ja. Och han hade ju, det var ju förlängning, men han hade ju en assist där också.
Ja. Ja, han visar framfötterna. Men det är ju som sagt även Jonathan Lekkerimäki. Du var ju på plats där mot Kanada, var det?
Mm, Kanada, ja, stämmer.
Det var fint. Det var den bästa matchen nästan hittills i turneringen. Med både inramning i sig.
Jag tänkte börja med det här. Vilken fantastisk inramning. Mm. Det var ju lika mycket kanadensare som svenskar där. Det var väl 5 500 av varje typ. Mm. Det var ju fullsatt av varje Sverige-match i Skandinavien. Otrolig ljudnivå också. En ljudnivå som man inte har på hockey i Sverige. Man kan ju säga vad man vill om liksom att det är andra sidan den är klara och klappa händerna nu riktigt bra som är liksom sådana låtar som körs. Men liksom den ljudvolymen som har i Skandinavien är ju mäktig alltså.
Ja, men och där vill jag ändå säga, jag märker ju, vissa vill ju göra sig lite lustigare här på Twitter att så här, ja men det är lite pajigt med det här. Men jag är alltså, så här, det landslag vi pratar om. Ja. Det finns ingen uppsyr klackverksamhet på det sättet som i... Då får det bli vad det blir. Då blir det lite mer... Nej, men nu får vi låta lite bara för att... Ja. Det får bli lite så här make some noise nästan på det sättet och allt det där. Jag är mer förlåtande till det när det är landslag. Då är det är ju samma liksom med fotbollslandslaget. Visst, du har den här gula väggen som försöker och vad heter de? Camp Sweden och allt det här. Men faktum att de kan ju inte ha samma klackverksamhet som vanliga klubbar gör ju att stämningen får lite bli vad den blir istället.
Ja. Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På så vis är det ju, alltså det har ju gått igenom rutan. Jag tycker det var jäkligt häftigt att följa, så att säga. Sen var det ju ett duktigt antiklimax igår då när, så tydligen köper man ju dagsbiljetter till de här kvartsfinalen. Så att de som hade, kanadensan hade ju köpt, de hade ju den första kvartsfinalen i, de var ju i Skandinavien.
Aha, så då får man båda matcherna.
Då får man båda matcherna. Så det var ju tydligen ganska tomt av förklarliga skäl till Sveriges match. Kanske hade blivit ändå som Kanada inte spelade kvällen, men framförallt då där som Kanada åkte ur mycket överraskande mot Tjeckien, även om Kanada inte är lika bra som de normalt är. Det är de sällan när det är i Europa. Det räknas ju bara när det är på hemmaplan för dem. Mm. Eller i USA. Nej, det var inte riktigt så. Men...
Nej, men åt det hållet i varje fall. Ja. De har ju haft en svag backsida erkänt i år också.
Ja, exakt. Så att, men det försvann en del åskådare till Sveriges match då, helt enkelt. Det som blev en rysare då. Men ja, du fick prata lite med Lekkerimäki och vi pratade om att det kanske är en utmaning att prata med Luka Radivoj. Radivojevic, som han ursäktade med sig lite bristfällig engelska, men det kan vara en utmaning att intervjua Jonathan Lekkerimäki också. Har varit min erfarenhet så här långt i hans tid i Örebro, för han säger inte mycket. Men fick du ut någonting av honom?
Ja, lite grej. Alltså, det var inte riktigt så illa som jag befarade, för det har ju gått historier om hur svårpratad han är. Och jag har varit med om värre. Jag brukar alltid jämföra med när jag intervjuar Irene Ekelund, den gamla sprintern, eller gamla, jag vet inte, men sprinterlöftet var hon på den tiden jag intervjuade. Hon var omöjlig att intervjua. Det kan jag säga. Jonathan Lekkerimäki var inte riktigt på den nivån. Men han spräckte ju läppen där ganska tidigt i matchen. Fick en klubba i ansiktet och det pratade.
Det gillar du, du får en vinkel här.
Ja, lite blod. Här slås han blodig. Exakt. Och sen sköt han ju ett skott som det blev retur och mål på där. Så det fanns ju lite att prata om där. Och det gjorde han, det tyckte jag. Jag tyckte han skötte sig.
Ja, och han sköt sig på isen också. Det är kul att han får visa upp sig. För att förra JVM... Han hade ju strulig säsong i fjol överlag med sjukdomar, skador och sådär innan det släppte i slutspelet då för han i Djurgården. Nu har han ju fått vara hel, haft en bra säsong bakom sig i Örebro och kommer in i JVM med självförtroende och det syns ju när han spelar. Alltså, han tvekar ju inte när han får avlossat ett skott. Det är ju alltså det är som klass på det skottet.
Ja, det är otroligt.
Och att han har så...
Både mot Finland och i kvartsfinalen igår var ju otroliga mål han gör.
Och det är inte bara att han har ju, det är liksom så många olika sorters skott också. Det är inte det här, om vi jämför med, vi satt ju här och bara wow över Nick Eberts skott, men hans skott var ju mycket bara ta is och bara fan och sen så hinner inte målvakten reagera.
Nej, och hälften av dem gick ju över dessutom.
Exakt. Lekkerimäki har ju här att han kan ju som både ta i för kung och fostran om man vill, men också det här att han lite avigt kanske så här hittar, väntar in skjuter lite maskerat mellan benen på motståndarbacken och sånt där. Alltså han har ju liksom, han har ju så olika knep med sitt skott som gör att, alltså det är världsklass.
Ja, verkligen. Ja, det målet han gör mot Lettland där, första målet. Ja. Det är en dubbeltunnel, tunnel på backen och tunnel på målvakten. Det är ju helt sjukt.
Ja, läckert. Läckert, ja, fick vi det sagt också.
Verkligen, verkligen. Och han har ju gjort två JVM förut faktiskt. Mm. Och en poäng totalt sett på de två. 14 matcher. Så man kan säga att han har fått lite islossning i årets mästerskap. Ja.
Vi måste skynda oss på här. För jag var också träning börjar nu. Jag ska vara ner.
Oj, oj, oj. Ja, vi säger ju bara att Elias Pettersson är med också. Ja. Jag pratade med honom också.
Stabil tycker jag. Riktigt. Ja. Ja, han stängde dörren för det blir också.
Ja, det gjorde han. Men han spelar ju mest av alla svenska spelare och är jättestabil back.
Mm. Du, jag tror vi får skippa vad händer.
Har vi pratat för länge?
Ja, vi pratade lite för länge idag. Egentligen inte. Det är mer att vi kommer igång lite senare. Du fastnade ju i en trafikolycka här.
Ja,
du var inte med i trafikolycka.
Nej, men jag fastnade bakom en trafikolycka på E20.
Ja, du är ju vår trafikreporter också. Hur många bilder har du nu från...
Mobilrullen börjar bli full nu med kraschade bilar. Ja. Jag tror det var 5 stycken bara i december och januari här i snömodden.
Ja. För lite bakgrund är att du pendlar ju till jobbet från Laxå, Porla.
Precis.
Porla Brunn.
Precis. Och det är faktiskt inte så mycket trafikolyckor under precis 5 år nu som jag har bott i Porla. Mm. Och det här var typ tredje gången jag fastnade på E20 på en trafikolycka. Så det är inte mycket olyckor där. Men jag åker lite småvägar ibland. Och då, där är det desto mer.
Ja. Vi säger så. Är det något mer du vill addera till nedsläppsbåten innan vi går i land?
Nej, men jag tycker det ska bli spännande att följa både avslutningen på JVM den här veckan och sen Lekkerimäkis hemkomst.
Ja, vi siktar väl på att du åker ner till Göteborg på fredag om det blir final.
Om det blir final, absolut. Ja.
Hockeyreporter Jonas Brännmyr i
tuffa vidare
i eder tjänst här. Ja, så är det. Tack så mycket Jonas och tack även till er som har lyssnat. Nedsläpp Örebro är tillbaka efter lite julledighet, så därför återkommer vi också nästa vecka. Så tack Jonas, tack till er som har lyssnat, så hörs vi snart igen.